Välkomna alla hockeyälskare till ännu ett avsnitt av Hockeystudion. Och som vanligt är det jag och min kollega Hans Abrahamsson som ska guida er och försöka underhålla er kommande 60 minuterna. Abris, hur har helgen varit?
Helgen har varit som helgerna har varit den senaste tiden här nu. Man, istället för att åka Sverige runt på hockeymatcher, så håller man på och påtar i trädgården eller tömmer någon stupränna eller städar i garaget eller såna där saker som man, ja, det är så vardagen ser ut, eller helgerna ser ut numera.
Och i helgen så var det en hyfsad intressant förlängning. Marek Hrivík stannar i Leksand 2 år. Hur tror du han resonerar om sin framtid om du får killgissa?
Ja, hur resonerar han runt sin
bra
framtid?
Att du inte där,
ja, jag höll mig från det. Ja, han vill väl försöka. Han hade ju en väldigt skadedrabbad säsong innan han kom till Leksand. Så jag tror väl att han är ute efter. Och det blev ju lite sönderhackat även den här säsongen. Så jag tror nog att han är ju inte supergammal än. Var han 28 eller någonting sånt här kanske? Eller?
Typ.
Ja, typ.
Prime kan man kalla det för.
Ja, så han vill väl säkert göra någon bra säsong. Jag skulle kunna tänka mig att han har en out för spel i exempelvis Schweiz eller KL efter den här säsongen, om man nu skulle komma upp i de här 50 poängen så vi tror att han har potential till. Så att det är väl ungefär så jag tror. Och sen vet jag att han har varit ute bland olika klubbar och så här, och jag har förstått så har han inte varit, alla har inte kastat sig över honom så. Han är ju naturligtvis varit en attraktiv spelare, men det har inte varit den här superjakten på honom. Jag har förstått att han inte har varit tokdyr heller för den delen. Så att när han vägde för och emot och roll och lite sådär, så vart väl Leksand då det bästa alternativet kanske.
Och sen är det förmodligen ett lönelyft för att han var kanske Leksands bästa spelare den gångna säsongen.
Ja, det var han ju. Sen tror jag väl att han hade ganska bra när han kom också. Han hade ju ändå ganska bra meriter där från Nordamerika och sådär. Så men lite till han säkert har nog Thomas Johansson tvingats lägga på där för att få honom. Det var väl väldigt populära toner i alla fall på sociala medier från Leksands fansen att... vi kunde berätta det här då, att Hrivík blir kvar. Så det verkar ju som att det är en spelare som...
Det var lördagsfeeling på sociala medier lördags. I alla fall bland masarna och kullorna som håller på blåvitt.
Ja, den där tiden med 9-10 på lördagkvällen. Och kanske ganska tacksamt att släppa positiva nyheter i.
Ja, precis, precis. Men den kanske största snackisen, och det var givetvis kanske inte Hrivík förra veckan, var ju att efter en månad av publiceringar på SVT, på Aftonbladet, andra mediehus också, så valde Bostedt och ishockeyförbundet tillsammans, säger man utåt i alla fall, gå ut med ett pressmeddelande att Bostedt slutar som generalsekreterare för ishockeyförbundet. Det här måste vi prata om. En del kanske tycker att åh, vad tråkigt att prata om gubbar i slips. Vi vill ha mer bara rock'n'roll och SHL och rykten och sådär. Men jag anser att det här är ett stort beslut som kommer påverka svensk hockey.
Ja, det är ett jättestort beslut. Och det ska väl erkänna att jag blev lite överraskad, även om jag har väl, vi om några har väl känt att det har blåst ganska hårt runt ishockeyförbundet de senaste veckorna framförallt här. Så jag är ändå överraskad att det här fällde Tommy då, att han valde att kliva tillbaka. Det måste jag säga.
Men, och nu ska jag väl vara någon sån här paragrafrytt eller någonting. Om du läser pressmeddelandet och läser alla texter, har han fått sparken? Har han slutat själv? Ska han sluta på förbundet? Ska han bara sluta som generalsekreterare? Eller hur tolkar du all information?
Jag tolkar det som att han utåt sett har sagt upp sig på eget bevåg och att han kommer att jobba kvar i förbundet som allra längst till oktober. Sen kommer han, tror inte jag att han kommer att ha någon mer roll i förbundet.
Nej, han får ingen utredarroll utan han kommer försvinna från
huset. Jag
vet inte
om han är så sugen på det heller. Jag tror att han ändå varit där i 20 år nu på förbundet och sådär. Det kan ju vara möjligt att han själv känner också att liksom kraften och energin inte riktigt finns där för att vara den här engagerade chefen som krävs idag, med att många som vill bli lyssnad på och få feedback och så. Det är ju inte bara där, utan det är väl likadant med oss, eller på säga, och det är likadant med unga spelare idag i hockeyn och allting, att det krävs mycket också. Jag vet inte om han är 60 år nu också, så att
över 60, ja.
Ja, och det jag tror att han kan vara ganska färdig med det där faktiskt.
Jag har jobbat mot Tommy i 20 år. Jag vill påstå att han har gjort enormt mycket bra för svensk hockey som man kanske inte fått cred för. Att man kanske just nu ser honom någon typ av sådär, åh, det är han som är chef för det här förbundet där det är så dålig stämning, där folk mår dåligt. Tycker jag är väldigt synd att det blivit så. För du har ju åkt på JVM i 8 år nu i rad.
Ja, 11 är det.
11 år.
Mm. Så jag har väl varit med under den hela bostad-eran. De första 10 åren gick ju till att bygga upp det här. Det var ju efter 10 år där som fick börja skörda frukterna av den här junior-temautredningen och sådär. Och både du och jag har ju varit på VM-turneringar och jag på JVM. Så jag har ju verkligen på plats fått uppleva den här svenska, ska inte säga hockeyundret, men den här hockeyframgången som ändå har varit de senaste 10 åren på olika scener. Om det så handlar om World Cup eller OS eller JVM eller VM. Så att jag om någon vet väl att Tommy Bostedt har haft en väldigt viktig del i
en
det.
En stark ledare.
Stark ledare. Sen ska man väl skilja på saker och ting. För jag menar, han var ju utvecklingsansvarig länge under förbundet. Och där har han ju gjort ett otroligt jobb. Och jag tycker, nu är väl jag kanske mera insatt i det där än gemene man. Men jag tycker också att han har fått cred för det. Och det ska han i allra högsta grad få också. Sen måste man väl skilja på rollerna för att... Nu har han väl tydligen gjort sådana misstag som chef så att man anser då av styrelsen att han inte kan sitta kvar. Men det ska ju inte solka ner vad han har gjort som utvecklingsansvarig tidigare. Samtidigt så kan ju inte det han har gjort som utvecklingsansvarig tidigare ligga för grund för att man ska ta någon annan hänsyn till om det nu har varit så att det har varit grova fel som har begåtts då på chefsnivå. Eller om inte han har varit en bra chef där. Så det är ju två olika saker i det här och det tycker jag vissa har lite svårt att hålla isär.
Jag tror att det är svårt att vara chef på ett idrottsförbund också.
Det är jättesvårt att vara chef på ett idrottsförbund.
Du ska ha bredden, du ska ha toppen, du har pengarna och du har olika föreningar som tycker och tänker. Du också ska prata utveckling och du ska prata utbildning och du ska tänka på landslaget, du ska tänka på damlandslaget och så vidare. Jag tror att det är mission impossible att du inte trampar på väldigt många.
Ja, det kommer in en ny generation där som vill bli behandlad på ett sätt också, så det gäller ju att ha ett väldigt intresse för människor och utveckling själv och allt vad det handlar om. Så det är jättesvårt att vara chef, men det blir lite grann som att nu kastar alla skit på Bostedt och media hänger ut honom och så, men alltså det här konkreta, och han har gjort jättemycket för svensk hockey, men för mig blir det som sagt två olika saker där man måste, det som har hänt här är ju att det har lyfts fram saker som har varit besvärande för honom och sen har förbundet då tagit ett beslut om att det går inte att han är kvar, och det, jag vet inte riktigt om det är vårt fel att han har liksom slängts under bussen och inte få cred för det han har gjort för svensk hockey och sånt där. Jag har lite svårt att förlika mig med den bilden faktiskt.
Men är det rätt att bryta med Tommy då?
Det vet vi ju inte lika likt som vi vet om det är rätt att bryta med fälten, Mark. Där skulle man vilja ha alla fakta på borden. Vi kan väl konstatera att Svenska ishockeyförbundet har en ganska erfaren styrelse med många namn som har varit med tidigare. Allt från Anders Källström till Mats Larsson och
Jonas Bergqvist, Peter Forsberg.
Och, ja,
Peter precis. Forsberg är äldre, ska jag.
Den äldre, ja, som var huvudkandidat eller höll på att bli ordförande.
Södertälje, Peter Forsberg.
Ja, så med det sagt så utgår väl jag från att man har vägt för och emot och kommer fram till att det här är den bästa lösningen. Sen vet vi ju inte hur drivande Tommy har varit i att själv också få ta ett steg tillbaka. Han kanske tyckte att den här stormen som kom nu kanske tog väldigt hårt på honom, att det liksom tog
energin
mycket kraft,
tar slut,
energin tar slut och så va, och han kanske får ett bra avgångsvederlag också och lämna förbundet nu. Han har ju gjort mycket där i lång och trogen tjänst och sådär, så man försöker väl att göra en mjuk landning för honom också, vad jag menar, får han ett par årslöner och sådär så är det inte jättelångt kvar till pension va. Och,
jag tror det därför är lite luddigt också skrivet, det står inte att han har fått sparken. Det står att man har kommit överens. Och det tror jag bara är en formulering för att man förmodligen så får han en summa pengar. Och det skulle han inte fått om man säger upp sig själv.
Ja, vi ska väl inte utesluta heller att han finns med på något sätt som någon rådgivare eller någonting när det gäller de här utvecklingsfrågorna. För där har han ju otvivelaktigt varit väldigt drivande och väldigt bra. Sen ska vi väl kanske backa klockan lite grann till, du vet ju också det här med generalsekreterarrollen blev ju lite grann. Jag vet inte hur sugen han var på den från början. Vi hade Jörgen Lindgren som var på den posten som lämnade för SHL. Mikael Pettersson kom in, tror jag, att under kort tid försvann ganska fort därifrån. Förbundet hade jättedålig ekonomi efter sina hemmaturneringar. Mm. Och hur löser vi det här nu? Då var det som att ja, men Tommy kan ta det här och så. Jag vet inte om man lite grann kanske som Ulf Rönnmark på ett sätt, som gick från marknadsansvarig på SHL till att bli domaransvarig och kanske inte riktigt passade för den rollen. Nu ska jag inte säga att Tommy har ändå hållit på rätt många år som generalsekreterare, och det är väl mycket som har varit bra också, men i grund och botten så kanske det är att han trivdes bättre i den rollen han hade från början, och det var även där han var som allra bäst.
Jag tyckte jag såg en förändring också i samband med OS i Sochi 2014. Mm. Nu kommer du ihåg, så hade han ganska mycket show där efter Niklas Bäckström, och då säger jag show, det jag menar att han satt ju på den här presskonferensen och läxade upp Vada, IOK, och var ganska tuff, stod upp för Niklas, stod upp för svensk hockey, och jag tror att han fick ganska mycket skit för det här efteråt. Men jag har alltid gillat Tommy på det sättet. Han är extremt tydlig att prata med och gör sig extremt bra utåt. Han är på något sätt ett affischnamn för våra landslag. Det har jag alltid tyckt om. Mm. Jag tyckte han gjort det bra utåt. Han fläckfri engelska, väldigt, väldigt verbalt utvecklad människa. Och det har på något sätt jag i alla fall tyckt att oj då, den här, han är förtroendegivande och som chef med jag vill ha. Vad kommer svensk hockey tappa nu då?
Ja, vad kommer man att tappa? Så det här är ju pappan på något sätt till svensk ishockey under 2000-talet. Så att det är klart att det är en enorm kunskapsbank, eller framförallt erfarenhetsbank skulle jag vilja säga. För mig handlar det mycket om kontinuitet, erfarenhet. Naturligtvis kommer det att med utveckling då, att man måste hela tiden utveckla sig själv. Och det är klart att där kommer man ju att tappa liksom pappan till det här. Samtidigt så finns det ju det mesta som är rekryterat idag inom Svenska ishockeyförbundet, i alla fall på landslagen, är ju med Tommys goda minne. Så att mycket finns ju kvar där fortfarande när det gäller ledarbiten. Men det är klart, det framförallt kommer att tappa så är erfarenheten, känner jag. Och rutinen att ha varit med och liksom vet hur det funkar internationellt och gjort misstag och gjort bra saker och liksom lärt av de sakerna. Så det är väl framförallt det jag ser att man kommer att tappa om man nu försvinner ut helt.
För nu är alltså då Grönborg är borta, så jobbade på förbundet många år. Fältemark är borta. Popovic är borta. Morts är borta. Det är en helt ny stab som har kommit in och ska leda Tre Kronor. Och då kan man inte ringa Tommy om man ska fråga om någon övergång eller försäkring och så vidare. Så det gäller ju att fler nu tar på sig papparollen, eller så att det inte blir något. Ja, att det inte blir massa missar, för det har vi inte råd med inom svensk hockey. Sen kan det också vara bra, för att det kanske är, nu kanske man ska låsa in sig i ett rum. Du ska även nog tycka om det. Var det angående målvaktstacklingarna eller målvaktsinterferens, eller vad var det för något du pratade om det där?
Ja, det var nog något med målgården i alla fall.
Ja.
Var
som, men när vi säger så här, är det inte dags nu att SHL, SHL, Hockeyallsvenskan och SIF och Hockeybundet, nu när det är nya chefer lite överallt, och Hockeyallsvenskan är ju fortfarande Gians där, att man sätter sig i ett rum och pratar ut hur vill att svensk hockey ska funka. Ska man göra som i Schweiz? Att man försöker samla allting under ett paraply och sådär. Det kanske finns en öppenhet nu från SHLs nya vd Jenny Silvestrand och sådär. Det blir inte de här förlegade rollerna som det var tidigare när Bostedt säger sin sak och SHL säger sin sak. Men kanske är dags nu att prata ihop sig och ta hur vill allting ska lösa sig. Det är ju nämligen så att förbundet äger ju rätten att bedriva sporten ishockey i Sverige. Men SHL har pengarna, fansen och därigenom en makt då. Man kanske måste diskutera hur ska vi lösa det här så att det blir bäst. Och det kanske är bra när man tittar på hur ska förbundet funka framöver. Det är också en diskussion, vem är det som ska leda talangutveckling i svensk hockey? Är det förbundet eller SHL, eller ska man göra det tillsammans och så vidare? Det finns många frågor här som kanske nu när... Ja, några gamla pampar är borta, om man kallar för det. Det kanske är lite lättare att komma överens då.
Ja, det kan det bli. Det kan också bli svårare. Om man någonting man ska säga om Bostedt, så är det väl att jag tror att han har gått hem väldigt brett i hockey-Sverige. Framförallt med SHL-klubbarna. Som du är inne på, så är relationen mellan Svenska ishockeyförbundet och SHL inte alltid varit den bästa. Där man kanske inte har pratat samma språk och SHL-klubbdirektören har haft lite svårt. Men man tycker lite oproffsigt där med landslaget när det gäller turneringar och lite så här grejer. Det är ju Bostedt en sån ändå som har gått hem, haft pondus och respekt med sig i de frågor han har diskuterat, tror jag, med SHL. Han har ju själv varit halva sitt yrkesliv i klubbhockey. Va? Så att det är inget som säger att, för Bostedt har inte varit någon sån som har liksom kollisionskursat med SHL. Så det finns inte så himla mycket förbättringspotential där, tror jag, för en ersättare. Det handlar nog bara om att komma in på den nivån, kanske förbättra lite grann. Va? Men just den biten tror jag har fungerat. Att den, jag tror att han är den personen på Svenska ishockeyförbundet som man kanske haft störst respekt för att prata med från klubbhåll. Jag vet inte om du lever det på samma sätt, men så känner jag att det har varit lite tveksamheter runt andra poster på förbundet, men Tommy har man ändå liksom kunna prata med.
Vem ska ersätta Tommy Boustedt?
Jag hoppas verkligen att jag inte skulle få den frågan. Jag tycker sånt där blir det.
Kan jag bara tillbaka, vad tycker du? Och så köper du 3:30 där.
Jag skulle vilja sitta med 7 kandidater och intervjua dem, och sen skulle jag svara på frågan sen. Jag tycker det blir snudd på seriöst att sitta och killgissa här, men jag vet inte. Har du något förslag, eller? Så får jag tänka lite.
Vi pratade när vi fick det uppgift, kan inte ta fram 5 namn här förra veckan, och så satt vi fundera, och vad fick vi fram för något? Bergqvist, Jenny Silvestrand, Mats Adrian,
Håkan Loob
och så vidare.
Christer Plage.
Det man ska veta att den som blir högst ansvarig tjänsteman på förbundet är ett ganska tufft jobb. Det är ingenting som man kanske löser bara sådär med en vänsterhand. Det krävs att du hänger ett jobbet något så enormt. Och det är inte ett jobb, utan du anammar en livsstil där du kan bli kontaktad från 06:30 till 22:30 stort sett dagligen. Och klubbar kommer tycka och tänka, och Hockeyettan tycker sitt, Hockeyallsvenskan tycker så. Så att du gäller att du är extremt ödmjuk, har en hög arbetsmotor i dig och går hem. Det kan vara en kameleont i många hockeymiljöer.
Ja, och sen måste man ju ställa sig frågan. Boustedt har ju mycket på grund av sitt engagemang inom hockeyn varit väldigt liksom engagerad i både Tre Kronor och Juniorkronorna. Har varit på plats mycket och sett mycket och sådär. Och det är ju också frågan, är det en sån, behöver en generalsekreterare vara ute där, eller handlar det mer om att liksom den här dagliga driften på kansliet? Så det är lite grann vilken typ av person man behöver ha. Hur stor hockeykompetens behöver en generalsekreterare på ishockeyförbundet ha, och så vidare och så vidare. Så det där är ju en fråga jag avskyr att säga, det, men som jag inte riktigt har 100 koll på, om jag ska vara ärlig, vad som är allra viktigast för en sån position.
Jonas Bergqvist har spelat mängder med landskamper. Han var klubbdirektör för Leksand. Han har vunnit VM-guld. Han sitter i styrelsen från Hockeyförbundet. Det vill säga, han har ju registret som kanske skulle passa för den här tjänsten. Men han har sagt att han inte är intresserad. Då tror jag han fattar också att han går ner i lön. Och han kanske också förstår att det här är ett tufft jobb. Håkan Loob nämnde vi, men du vet, han fyller 60 nästa år, om jag räknar rätt. Det är inte så lätt att bara hoppa in i det där och flytta till Stockholm och sådär.
Nej, och det var det jag kände. Jörgen Lindgren hade också med som ett namn. Sen när jag satt och tittade på en lista kände jag...
många gamla gubbar.
Det är nog en jätterelevant fråga om man inte skulle försöka få in någon yngre där. Nu låter det lite så här klischéaktigt att bara slänga ut så att det ska komma in någon yngre och modernare och sådär. Men att man har någon som har liksom orken och drivet och som kanske inte haft en superframgångsrik karriär på hockeyplanen eller i som SHL-vd, utan verkligen ser det här som en chans att göra lite karriär och göra någonting bra och sådär, och få in den. Och som samtidigt också kan hantera det här nya kraven på ledarskap, vad det innebär nu med personal och allt möjligt sådär. Så att utan att nämna något namn så tycker jag att det vore intressant om man kunde hitta något kanske runt 40 eller något.
Vi har ju det ligger kanske tiden att vi försöker vara väldigt noggranna med vara könsneutrala, och ett intressant namn är ju Eva Werkelin. Vet du vem hon är?
Nej, jag har ingen aning, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, hon har ju drivit hockeyn på Gotland och är en känd turist och hockeyprofil där på Gotland. Och är med i styrelsen för ishockeyförbundet. Jag tycker det skulle vara intressant att testa en kvinna i den här rollen för att se vad som händer.
Bara kompetens.
Ja, så jag slänger fram hennes namn så får vi se om det kan... Och det kan väcka någon intresse i alla fall. Hon har i alla fall en intressant bakgrund. 56 år. Jag tror att det skulle vara ett spännande namn att se. Om hon är intresserad, om hon vill flytta från ön, och om hela styrelsen tycker att hon har rätt CV och meriter för det här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, silly season råder i Hockeysverige. Varje dag matas ni lyssnare, läsare, tittare med olika uppgifter om avslöjar på väg. Enligt uppgifter, källor och så vidare. Du berättade att Emil Berglund från Timrå ska till Almduna idag. Abris, jättebra. Sen har vi jobbat sista dygnet här med att vi fick en uppgift som vi först tänkte på. Ha 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 ha, det där kan ju inte stämma. Men sen började vi nysta lite i det och då kände vi, tror vi smålog båda två, att det här är ju lite intressant. Och det är att vi får in på radarn att Örebro, med den historik de har den här säsongen, har visat intresse, eller om vi ska prata kvällsinspråk, jagar Joel Lassinantti då, Luleå målvaktsikonen. När jag drog det sms-et tre första gången, vad fick du för känsla då?
Nej, men jag svarar nog också att
kommer inte ske, ska jag
kommer inte ske, nej. Typ något sånt.
Så här lite kort och ja, sådär liksom, ja, för att du ska inte komma och berätta för mig vad som ska ske här.
Nej, det var nog inte personligt mot dig på något sätt, utan det var nog mer att jag...
Och jag hade samma känsla när jag hörde också.
Ja, och sen är det väl, sen kanske det handlar om två olika saker. Jag kanske svarade på att det inte kommer att ske, och du meddelade att det fanns intresse då, eller jagade, eller att han jagades då. Där kan vi göra rätt båda två faktiskt, om vi ska vara helt ärliga.
Precis, och jag lägger ju ingen värdering i om den där övergången blir verklighet, utan det är ju så många parametrar som ska uppfyllas för det. Men det blir ju intressant eftersom Örebro har snort Kovacs under året, och Kovacs blev ju så här, alltså Robin Kovacs som var i Luleå i 2,5 år, eller hur länge han var där. Då är först en övergång som skulle offentliggöras efter säsong, men sen var det situationen ohållbar uppe i Luleå, så man valde att göra en snabb övergång till Örebro över en dag. Laget var i Ängelholm och så fick Robin inte spela, och sen så bara försvann han till Örebro. Ett dygn som skakade i alla fall Luleåhockeyn där, kanske lite Örebro. Och nu alltså Örebro då, som har en extremt intressant mål och situation då. Man har Arnsen på kontrakt nästa år. Trevlig norrman som kanske kan bli förstmålvakt längre fram i SHL. Och sedan har man då, enligt uppgifter till Aftonbladet, ett avtal med Jonas Enroth. I alla fall man har gjort någon sign-on-deal med honom, med någon typ av embryo till ett avtal med Enroth. Och sedan är man intresserad av att förlänga med Dominik Furst då, som kanske var en av SHLs bästa målvakter förra säsongen. Och nu slänger man sig in i Lassinantti-cirkusen. Kan du dra Lassinantti-cirkusen först innan vi går vidare och pratar om det här?
Ja, han har utgående kontrakt. Det har ju spekulerats ett par år om att han är på väg till KL då, i och med att det har varit en av seriens absolut bästa målvakter. Och nu var väl de spekulationerna och uppgifterna ännu starkare den här säsongen. Det kändes nästan givet att det skulle bli KL-spel. Det känns som inte alls så mycket mer att bevisa här, utan i SHL. Nu har det väl inte gått 100 i lås än med KL-kontrakt. Vi vet ju inte riktigt heller, om vi ska vara ärliga, för att det är väl 1 maj, om inte jag minns fel, som KL-klubbarna kan börja släppa sina övergångar. Jag tror att det är så i alla fall. Och det kan ju vara att han har klart med en KL-klubb. Men de signaler vi får är väl att det inte är 100 klart i alla fall.
Jag hör att han var nära avtal med en av de här klubbarna som nu har dragit i handbromsen. Det vill säga som inte vet om de kommer spela hockey nästa år. Då.
Nej. Och Luleå har ju sett Lassinantti som förlorad. Och har ju naturligtvis gjort då sin plan B, vilket är unge Jesper Wallstedt och rutinerade David Rautsur. Och det är det målvaktsparet man har tänkt gå med då. När Lassinantti försvinner. Nu har man ju hamnat i ett läge där det inte är helt säkert att Lassinantti försvinner. Man har väldigt många spelare kvar i truppen. Man har alltså en ganska dyr trupp nu och inte så mycket pengar kvar. Och så börjar man känna att oj, Lassinantti kanske inte åker till KL ändå, och hur ska vi få in honom i det här? Och
då... Men varför får Reideborn ett KL-kontrakt men inte Lassinantti då, som i år blev vald till, ja, vi har ju massa olika titlar i svensk hockey då, men han har alltså på sin CV 2019 SHL's Goaltender of the Year, alltså årets målvakt, och sen så vann han Honken Trophy 2015 som bästa målvakt. Den precis avslutade säsongen så hade han lägst målsnitt och flest antal nollor, 6 stycken.
Ja, jag tror
och sen
att
representerar han serievinnarna.
Ja,
borde inte han få ett KHL-kontrakt?
Jo, men jag tror att det har att göra med det du precis nämnde, eller nämnde lite tidigare, om det här med handbromsen. Jag tror att det är det som är den stora, stora saken. För det kan ju vara att man har haft långt gångna förhandlingar med någon klubb.
Han har haft en jävla otur alltså på den svenska.
Ja, så kan man kalla det. Han kan ju, corona har ju kommit in och rört om lite grann här nu. Och det kan ju vara så att en eller två av de klubbar som han har förhandlat tätast med och som behöver målvakt har fått lite mer ekonomiska problem, vill avvakta och sova. Så han kan ha haft en jäkla otur helt enkelt. Alltså det är nog det handlar om. En normal säsong så är jag övertygad om att han hade haft klart nu med allt. Sen är ju målvaktsplatsen speciell. Alla klubbar söker ju inte målvakt. De flesta klubbar söker ju en forward till exempel. Mm. Men därför blir ju valet mer begränsat också.
Ja. När vi fick det här tipset så började vi ju kontakta personer i närheten av det här. Vi har pratat med Joel Lassinantti själv, som inte vill kommentera i media om hans framtid och hänvisa till sin agentur. Du har pratat med Luleås general manager Ulf Engbom. Är det rätt hittat general manager?
Ja, eller Engman ska vi säga. Annars Engman. Får vi ett argt samtal här. Ja, Stefan Engbom och Ulf Engman. De är svåra att hålla isär ibland. Men Ulf Engman har pratat
Uffe,
med.
Förlåt Uffe.
Ja, det måste du faktiskt göra. Offentlig ursäkt. Nej, jag pratade med Ulf Engman och nej, men han var väl inte förvånad. Han visste ju inget konkret då, sa han, om vilka SHL-klubbar eller specifikt Örebro i det här fallet, om de hade kontaktat. Men han var inte överraskad att det naturligtvis finns intresse om en sån målvakt är ledig på marknaden.
Men varför förlänger inte Luleå med honom då?
För det första vet de ju inte om man ska spela i KL kommande säsong. Om det blir så att de får besked om att nej, det blir inget KL, så kommer de naturligtvis att gå in i den matchen. Men Lassinantti vill ju inte förlänga med Luleå nu innan han vet om KL-spåret är kört i botten så att säga. Så därför är det ju ingen dialog där. Enligt Engman då, så har man ju inte gett Lassinantti något bud än heller, utan det blir ju i så fall en fråga när han bestämmer sig för att nej, det blir SHL kommande säsong då, om det nu blir så. Och då hamnar vi i ett intressant läge, för det är klart att en målvakt som Lassinantti, jag skulle uppskatta att han normalt, i alla fall utan corona, ligger säkert runt 250 000 i månaden.
Vad tror han har haft förra säsongen då?
Jag skulle tro att han har legat där någonstans, kanske 220-230 någonstans. Ja, jag tror att han har haft ett bra kontrakt.
Trots att han har valt att vara trogen sin klubb, för det brukar... Ja. Tyvärr ge att man inte får upp sin lön lika mycket.
Nej,
du måste göra klubbbyte för att det ska hända någonting.
Mm. Nej, men jag tror att han har legat över 200, en bit över det. Så att, det är klart att hans marknadsvärde ligger ju garanterat på 250 000. Så är det. Jag menar, ska Örebro ha en målvakt, så tror inte de tvekar en sekund att betala 250 000 för Lassinantti. Kanske till och med mer. Nu är det speciella tider med corona och så. Och då hamnar ju Luleå i ett läge där frågan, har vi råd med det här? Har vi råd att lägga så mycket? Har vi råd att betala hans marknadsvärde för att behålla honom? De har ju ändå en lösning där också som de tror ganska hårt på. Jag skulle tro att de väldigt gärna vill ha Lassinantti där också. Men Wallstedt och Rautio har de ändå känt att vi kan gå in i SHL med.
Ja, jag måste bara säga att Lassinantti förlängde alltså för 3 år sedan med Luleå. Och skrev ett 3-årsavtal. Mm. Tror du verkligen han fick 250 för 3 år sedan?
Nej, jag sa inte 250. Jag sa att han fick 230 kanske.
Ja, oj. Vilken jätteskillnad.
Jo, men det är väl skillnad. Det är ju fan ogare. Nej, men jag vet att han skrev ett...
det är jättebra avtal. Jag tänkte på att han kanske hetar idag.
Det ska jag inte säga heller. Det ska jag inte säga. Men vad jag har hört så har han i alla fall ett kontrakt som är i de nivåerna där. Så att,
han skrev ju kontrakten när han var tredjemålvakt på VM också. Och det innebär att han har satt ett bra läge. Så att det kan nog stämma kanske 230. Det är bara lät väldigt mycket, för när man stannar i sin klubb, de här förlängningsavtalen, då brukar det innebära att man måste få, att man får lite rabatt som klubb då, för att man väljer att stanna liksom.
Jag tror det var ett läge där, kan det ha varit Lars Osten Bergström
sista året
till
och
med, ja. Så att det var nog också kanske ett annat löneläge.
Men vad kommer ske nu då?
Ja, vad kommer att ske nu då? Jag tror att, om jag ska säga vad jag tror, först ska jag väl så fast i att enligt våra uppgifter så känner vi oss säkra på att Örebro har anmält sitt intresse för
det. Ja, jag vet Luleå om det också.
Okay,
att man kör med ganska öppna kort.
Ja, till och med det. Ja, och jag tror att det kommer att lösa sig med KL på något sätt. Jag pratade med Ulf Engman och han sa att jag ser ju honom mycket hellre i KL än en annan SHL-klubb, om jag säger så, sa han. Och jag tror att blir inte KL så jag är helt övertygad om att Luleå kommer att lösa Lassinantti. Man har en jättechans att gå för guldet nästa år. Han är otroligt populär där uppe, både för sitt spel men också sin personlighet. Det är ju grannens grabb och allt det där, va? Så att jag är övertygad om att de här sponsorerna kommer inte att tillåta att Joel Lassinantti spelar i en annan SHL-klubb, utan jag tror att de kommer att skrapa fram de pengar som behövs.
Men sen beror det ju på också, man pratar om att KHL, men jag menar, det finns ju inte 2000 lediga målvaktplatser i KHL heller. Om några klubbar viker ner sig så blir det också ännu tuffare konkurrens att få dem där.
Ja, det var lite det jag var inne på där. Att en forward behöver ju alla lag. Men en målvakt kanske är en 4-5 klubbar som verkligen vill gå för en första målvakt. Och så kanske två av dem får ekonomiska problem. Ja, då är det bara två eller tre kvar. Och det finns ju fler
man
målvakter.
Man värvar ju inte Lassinantti. Ja, det kanske man gör. Men jag menar, han ska ju vara tilltänkt att vara första målvakt. Man kan ju inte värva honom som backup.
Nej, och det är också så att man har ju kanske en liten övertro på det här med NHL. Har man gjort lite NHL-matcher och kanske är 1,90 lång, så kanske det slår högre än Lassinanttis 1,76 då, eller 1,75 till och med. Jag var uppe och svamlade med 1,80 tidigare på, så det får jag be om ursäkt för. Han är ju 1,75-1,76 någonting. Och då kanske man ser att det finns många duktiga målvakter där borta i NHL och AHL som är klubblösa också, och som man kanske går på då.
Fortsättning kommer följa. Är det inte lite coolt att Örebro ändå med den här säsongen ändå vågar, jag vet inte om det är rätt ord, men i alla fall hör av sig då i alla fall. Men det är ju, då gör ju de sin hemläxa. De tittar ju vitt och brett. Okej, vi behöver SHLs bästa målvakt kommande säsong. Vilka finns lediga? Och så tittar man liksom i ett 180 graders perspektiv på allt. Så att det är ju bara, ska man behylla dem att de...
Det är väl tjänstefel av Örebro att inte höra av sig om nu Lassinantti inte har bestämt sig och Luleå flaggar så tydligt som Enbom gjorde med att det finns inga pengar hos oss. Liksom. Så det är väl... Det är klart att Luleå-fansen kommer att bli galen när de hör att Örebro har liksom ryckt till Lassinantti, men det vore väl tjänstefel gentemot Örebros supporter och medlemmar om man inte ställde frågan i alla fall.
Ett jäkla läge i svensk hockey nu. Jag tänker bara på Örebro sin målvaktssits. Vågar de gasa på Furch? Vi berättar ju om hans lönekrav. Man har någon typ av liggande avtal med Enroth som man måste lösa då. Man kan ju inte sitta med Enroth, Lassinantti och Furch och Arntzen. Alltså det blir en väldigt dyr målvaktsuppsättning.
Ja, nej, klart, självklart inte. Men jag vet inte, det budet som Furch hade gett via sina agenter var väl inte ens, det var väl alldeles för högt för det.
Och sen ska man ju veta, då konkurrerar ju Joel också i KHL mot Furch. Och Furch har ju KHL-erfarenhet, så där kommer han ju inte få, han kommer ju inte ta en plats för Dominic.
Nej, Furch har ju...
Hur många procents chans ser du att Lassinantti spelar i Örebros röda tröja i vinter?
1% säger
1%.
Jag tror det, och jag tror också Lassinantti känner ju så väl till den här liksom relationen från klubbarna. Han är från Luleå själv, och det är, som säger Örebro upp i Luleå, så blir det ju så...
ett rött skynke, ja, bokstavligen.
Exakt, tack. Det blir verkligen så.
Men kan det bli en annan SHL-klubb då?
Ja, det är klart att det kan bli.
Den är lika spännande den, alltså att...
Ja, det är ju inte jättemånga SHL-klubbar som inte har klart men tänkt första målvakt heller, va? Och till och med de flesta klubbar har ju två målvakter på plats. Nu tog ju Oskarshamn in Kanada. Det är väl Leksand som jag kommer på som...
Och de
som
har ju, man ju veta att de har Djurgården och Kopenhagen på kontrakt.
Så det är väl det, men jag kommer så här nu när jag tar det på uppstött, så kommer inte jag på någon mer klubb egentligen som inte är i stort sett klar med sin målvaktssida, och framförallt har den första målvakt i alla fall som är klar.
Och vi har ju förlängt med Gunnarsson.
Gud, vi pratade kör här nästan. Ja, det är så. Men det blir så när man umgås för
tänker
mycket.
Tänker lika, ja.
Ja. Och nej, precis.
Och Djurgårdarnas Svedberg och Mantas.
Så att det är ganska starka målvaktssidor. Man tog in Rögle, tog ju precis in Johan Gustafsson här också, Rifalk då, som var landslagsmässig stundtals förra säsongen och sådär. Så det är ganska starka, och Haukeland till Färjestad ihop med Arvid Holm där. Så att, ja, det är Andrén backar upp Ersson i Brynäs och sådär.
Malmö har Alsenfelt som man inte rör. Och så.
Nej, Arvid Söderblom ska vara
med. I Linköping kanske då? Vi pratar om monstret där, om han var eller inte var. Då.
Ja, han har ju någon out där eller någonting så att han kan bryta.
Vad är en out för något? Det säger
ja,
ibland.
Det är en klausul i kontraktet.
Tror du folk fattar vad en out är? Eller?
Ja, det är en klausul i kontraktet som oftast gör att man kan bryta då för ett visst datum då innan den nya säsongen
man
börjar.
Man kan väl likna det med en dörr som går att öppna.
Ja.
Men det här kan ju också vara en out kan vara åt båda håll, det vill säga att både Linköping och monstret har en dörr att öppna. Det vill säga att Linköping kan också dra i den här dörren och så få monstret
absolut,
lämna.
Absolut, och det var ju så Brynäs gjorde med Niklas Danielsson till exempel. Och nu blev det ju ett nytt tvåårskontrakt, men de sa ju upp hans kontrakt då, på grund av att det fanns en sån klausul då, som gjorde att de...
Det är en sån klausul som Björn Hellqvist skulle haft, kan man säga.
Ja, precis, inför sitt första år. Och det var ju en sån out som Marcus Nilsson och Linus Johansson hade i sina kontrakt.
Det som hände förra veckan som också väckte stor uppståndelse runt, ja i alla fall hyfsat i alla fall, det var att vi har två, ska vi säga hockeyikoner som förknippas starkt med ett lag som har valt att gå till det lagets värsta rival. Jag tänker på Kirunasonen, fast han förknippas starkt med Skellefteå. Hasse Wallson som har gått till Björklöven, och Björklöven är väl Skellefteås värsta rival. Och sen har vi Johan Hedberg som har 20 år i Nordamerika och NHL. Det är väl han, Albedin och Salming som har varit borta där längst tid då. Men Hedberg förknippas starkt med Leksand och nu blir han huvudtränare för Mora. Är det här ofanismen eller är det här 2020?
Nej, men lite, en blandning kanske va? Nog är det väl lite ofan i grejerna.
Vem, vilken sa du mest ofan över när du läste?
Ja. Bra fråga faktiskt. Jag tycker att båda är kittlande på varsitt sätt där. Att Wall som kommer tillbaka nu och väljer Björklöven då precis söder om Skellefteå där och sen naturligtvis ta Hedberg till Mora. Men jag måste väl ändå säga kanske Hedberg ändå på något sätt att han dels återvänder till Sverige efter så många år och dessutom blir huvudtränare i Mora då och som är, vilka är de värsta rivaliteterna i hockey Sverige? Ska vi reda ut det en gång för alla nu?
Djurgården och AIK kan jag väl tycka ändå.
Ja, tvåa då.
Ja. Du har ju de här det finns ju många. Skellefteå, eller Södertälje, Linköping är ju tjuriga på varandra.
Ja, men då måste det vara Björklöven och Skellefteå.
Jo, men jag försöker ju dra igenom här. Färjestad och Örebro är lite tjurigt, Leksand, Brynäs och sådär, men du vet, ja. Men sen du vet, kommer du där uppe, då är det ju så liksom, Björklöven var ju storebror många år, och så kom Skellefteå, och nu har Skellefteå liksom gått liksom totalt förbi dem då.
Ja, och sen är det väl med städernas utformning också på något sätt. Björklöven är ju den här, eller Umeå är den här större staden då, den akademiska staden, men Skellefteå är liksom mera
gruva. Men Wallson ska man ju säga, han har ju aldrig spelat hockey för Skellefteå, och han var tränare under fyra säsonger om jag räknar rätt med A-laget.
Ja, han var ju juniorlaget. Han var väl åtta säsonger i Skellefteå ändå.
Jo,
men ganska starkt förknippad.
Ja, juniortränare och sådär. Men,
ja, det är ju inte helt
jag blev förvånad att han kom tillbaka och väljer Björklöven. Men jag tror att han känner Per Kente och de kanske har någon norrländsk DNA där som går lite hand i hand. Och så han känner då att det här blir tryggt och bra för honom. Ett bra, kanske första steg. För han har ju varit borta från hockeyn sedan vintern 2017 faktiskt.
Blir det bra då?
Ja, men nu, vadå, har Kent gjort någonting som har blivit dåligt de sista 175 åren?
Nej, kanske kommer närmare och närmare ett misslyckande då. Nej, jag vet inte. Jag tror att det blir bra.
Ja, men det är in Kent och i Trust. Jag såg häromdagen att de sålde, du vet, klubbarna brukar sälja matchtröjor på sina auktioner. Nu, Björklöven säljer Kentes kostym på auktion.
Ja, man har kunnat ha sålt hans ena tånagel där uppe och fått bra betalt tror jag för. Nej, men nu, om jag ska säga så tror jag att det blir väldigt viktigt hur man bygger runt.
Du är så imponerad. Du säger att det är en tränarliga, är det inte så, Valle?
Jo, absolut. Jag tror nog att Hans Wallson har bra saker. Sen tror jag inte att han är någon one-man-show-kille som driver allt själv. Och som...
Men har du Kente med det så får du så mycket hjälp.
Det var det jag tänkte komma till. Och Kente där, men även staben runt honom där tror jag blir viktigt. Och man ska väl ha respekt för hur tränarsidan ser ut. Att Kente då, allsvenskan, ändå lyckas övertala Wallson att att komma dit, och Sverige, det är naturligtvis ett väldigt bra namn för Björklöven, och men jag tror att helheten kommer att bli viktig där på ett annat sätt än om vi hade tagit exempelvis Björn Hellqvist som tränare, som jag tycker är mera lite, ja, lite mera one man show man, eller Thomas Berglund eller någon sån. Så tror jag att Hasse Wallson är mer beroende av att han har tryggt och bra runt sig. Och klart, har man en sportchef som Kent, och så är det ju ett väldigt stort steg på vägen till att det blir så. Det tror jag var en stor anledning också till att Wallson tackade ja.
Och sen så har ju säkert Wallson och Kente pratat ihop sig. För tittar man på Björklövens roster nu, ja, man har fått in Olle Liss som supportlirare, och som har värvat Kalle Johansson och backen där. Övrigt så ser det väl bara lite så där ut. De saknar ganska många spelare och tappat, och har ingen målvakt under kontrakt och så vidare. Så att det är ett jättebygge. Men där måste ju Wallson fått signaler att jag vill ha de här typen av spelarna, och jag tänker så här, och då har Wallson känt men det här köper jag, det här funkar.
Ja, och det tror jag inte man behöver vara bekymrad alls. De kommer att få ihop ett med allsvenskan mått med ett jättebra lag.
De har så starka, så sålde väl 20 000 biljetter till den här tv-matchen, eller man kan.
Ja, är ju en attraktiv klubb att komma till. Vilket lag, om vi inte tittar SHL, vilket lag i Sverige skulle spela för helst idag? Jag tror att många spelare säger Björklöven på den frågan. Och
för några år sedan var det inte så.
Definitivt inte. Nej,
för då skrev man ju ett kontrakt, och sen nästa gång man skrev ett kontrakt så visste man att man var slut nästan.
Ja, men det var ju liksom, det var ju katapultstol där uppe ungefär. Det var ju ingen utveckling i alla fall på spelare. Nu är det ju tvärtom. Så att de kommer att få ihop ett bra lag, och det är klart att en dubbel guldtränare skrämmer ju inte iväg spelarna heller, va? Så att det är väl ytterligare en faktor att lägga till. Dessutom har ju Hasse haft en del spelare genom åren här också som säkert kan bli aktuella för Björklöven. Även om han kanske inte har det allra största kontaktnätet i Sverige, så har han ju ändå haft en del spelare som kan bli högaktuella där. Så det kommer att bli, det kommer naturligtvis bli bra där. Jag vet inte vilka som ska riktigt hota Björklöven. Ja, AIK har ju bra lag på gång. Ja, det ska vi säga.
Men sen säger ju alla topplagen är ju totalt alltså utblottade på spelarna. Mm. Jag vet inte. Jag tror att man tyvärr liksom inte riktigt minns historiken, men jag får en känsla nu. Jag vet inte. Det är ju en slakt av hockeyallsvenskan.
Ja, jag satt faktiskt och skrev någonting om det där, att jag hade så här bäst 20 bästa värvningar, så kom 7 från Björklöven och Modo. Alltså, det säger ju en del om att det inte är så många attraktiva namn utifrån som har kommit in, men Nej. Det säger ju också en del om hur...
Och då
hur
kanske de två största bomberna inte har kommit än, och jag tänker på Lundin och Dahlén från Timrå som inte har bestämt sig ännu.
Men om vi tittar bara på Modo och Björklöven där, och nu har väl Herman Aktell och någon till också lämnat från de här klubbarna, kommer säkert att bli någon mer från Modo där också, så att den här coronakrisen blev nog tuff också för allsvenska klubbarna, för det tror jag gör också att SHL-klubbarna tittar på lite billigare lösningar, och var hittar man dem någonstans? Jo, i allsvenskan. Så att det är tufft, men det positiva för dem är att det finns ju relativt gott om spelare trots allt på en stor global marknad, och är det någonting Per Kent har varit bra på genom åren, så är det, eller har varit bra på mycket, men det han var bäst på, så är det ju att hitta spelare utifrån sin plånbok och så. Nu har han ju en större plånbok att handla för, han visade redan förra året att han hanterar det på ett bra sätt, och jag tror att han kommer att göra det i år också. Väldigt lite snack om Johan Hedberg där. Tycker det är en otroligt spännande värvning för övrigt. Sen har jag ingen aning om hur det kommer att gå. Men jag vill bara lägga till det i alla fall. Det
är friskt av Mora att ta honom.
Ja, jag tycker det är jättespännande och kul. Sen behöver inte jag ta ansvar för resultatet. Så då kan jag sitta här och tycka att det är roligt och kul. Men jag vet, jag tror också att det finns goda förutsättningar att det blir bra. Både du och jag vet att det är en hardworking guy.
Lite mine Niklas Eriksson och Örebro där.
Ja, alltså hans dygnsrytm är jag lite nyfiken på. Jag vet att liksom Mikko får tag i honom så här 5 på morgonen.
Ja, vi är Facebook-polare. Jag ser att han varje gång liksom klockan närmar sig 2 i Sverige, och då får vi räkna 9 timmar bakåt, så är han aktiv liksom då. Ja. Det vill säga att han är vaken liksom.
Ja, då har han säkert tagit en cykeltur eller kört på gymmet eller
någonting. Ja, precis. Och bänkpressat 120 kilo.
Jag tror att han är extremt motiverad att liksom göra den här resan nu, dels i Sverige och som tränare, och få göra det på ändå, börja på en relativt lagom nivå skulle jag vilja säga där med Mora då. Och sen finns det många fallgropar på vägen, men jag hoppas att det blir bra, och jag tycker det ska bli otroligt intressant att följa den resan. Hade man tagit någon allsvensk tränare från som har varit där många år och så har man väl kanske inte tokkollat på Mora den kommande säsong, men nu känns det faktiskt väldigt intressant att se vilka influenser han kan ta med sig och hur han kombinerar alla åren där borta i Nordamerika med liksom hitta en bra ledarstil i Sverige som är väldigt annorlunda och sådär, och dessutom då göra det i Leksands värsta rival.
Och du vet, Mora har gjort den resan förut. Man tog Jeremy Colleton där som gick från spelare direkt till att bli tränare, och det gick ju bra. Så att rätt förutsättningar och sådär så kan det bli jättebra. Får jag köra en bumper nu då?
Ja, absolut.
Ja. Du, vi blev lite oense här och vi var inte alls överens när vi pratade om... jag vet att du blev lite besviken för du hade Jakob Nilsson till Färjestad på gång, men du kunde liksom inte få ut den, du kunde inte trycka ut den, så det vart vi fick läsa ett pressmeddelande på söndagskvällen här. Men om vi bortser från det, vi ska inte vara egoistiska och bara tycka att vi ska ha alla nyheter först, utan det är klart att klubbarna ska få presentera ibland. Men vi kan väl diskutera Jakob Nilsson då, för det kommer ju vara en av de största värvningarna till SHL den här säsongen. Rankar de som topp 10? Inte topp 3 har jag ställt frågan. Topp 10 då? Intressantaste värvning eller bästa värvning till SHL hittills?
Ja, men just nu så ligger han nog på en topp 10-plats. Sen är jag lite så här reserverad också. Var det AHL i 2 säsonger nu? Jag menar, Emil Pettersson exempelvis kom hem också. Har ju inte haft någon sån där superlätt säsong. Jakob Nilsson i ärlighetens namn. Ja, en SHL-säsong kom inte ens upp i 20 poäng då, delvis på grund av skador och så. Hur
det var
bra
i Mora
är
också.
Ja, i Mora. Men jag menar, det finns ju många spelare som gjort poäng i Mora, men Mattias Bromé och
9 landskamper, 4 mål.
Ja, han hade en väldigt bra säsong då. Känns ju som en väldigt bra SHL-spelare, just för att han kanske är lite för dålig för NHL. Klart han kan vara attraktiv för KHL om man gör en bra säsong nu, men det känns ändå som att hans nivå är att vara en bra center i SHL. Va? Och i det läget Färjestad är nu med att tappa Linus Johansson, som ändå ser som en andra center med tanke på Rydals utveckling, så är ju Jakob Nilsson ett väldigt, väldigt bra namn. Det är ju inte tänkt att han ska gå in och leda Färjestad och vara första center och leverera 50 poäng, utan får han ihop 30 poäng och leder en andra kedja så tror jag att de är ganska nöjd. Vad kan Linus Johansson ha gjort den här säsongen? Han gjorde väl något sånt kanske.
Ja, han hade inte alls lika bra säsong som tidigare där.
Men så att i den rollen han får där så tror jag att det är en jättebra värvning. Sen tror jag man ska liksom passa sig för att måla upp honom som någon superstjärna som kommer att komma hem hit och vara topp 3 i serien. Det tror jag inte att han kommer att vara. Framförallt kanske han behöver en säsong nu också. Och
aktivisera sig. Men undrar om Färjestad har tid för det alltså. Han måste nästan leverera direkt. De hade ju som jackpot när de tog Linus Johansson från Djurgården. Det hade varit så bra uppdatering och utväxling på honom. Så att man hoppas att Jakob bara kan ta hans roll och bara köra. Men kontraktet skrivet till 2022. Ja, men det är väl pickt. Vem tror de helst hade tagit? Vem tror var nummer 1? På centerlistan till Färjestad, tror du att det var Jakob Nilsson, Marcus Ljung eller Marek Hrivík?
Ja, där skulle jag nog gissa på Marcus Ljung, om jag ska vara ärlig. Jag hade nog gått på honom, och jag kan ju också erkänna att jag är väldigt nyfiken på vad Hrivík kan leverera, så att jag undrar om inte han till och med skulle vara 2 på min lista. Och Jakob Nilsson, som jag också gillar och tycker ska bli spännande att se, hade nog snudd på varit 3 på den listan, om jag ska vara ärlig. Samtidigt finns det väl lite, så jag vet inte med Hrivík, det är något som känns att det är lite så här med skador och grejer. Men jag vet inte, han spelar rätt mycket i Leksand ändå, måste vi säga, den här säsongen. Men
när han värvades till Leksand var det många klubbar som inte vågade vara med i någon budgivning eller våga ta honom då. Och han var ju en sån här, har jag förstått, Tjomi Johansson, Petter Kamerovärvning, att deras underliggande statistik gav väldigt höga poäng till Hrivík.
Ja, och så vet jag ju att Carnbro är en väldigt NHL-intresserad och Nordamerika-intresserad. Han har väl säkert haft väldigt bra koll på honom. Och när man ser honom spela så ser man att det finns ju en enorm potential i honom. Det är ju inget snack om det med den här storleken och skickligheten och kraften och allt det där. Och verkar ju vara en kille som gick hem bra också i Leksand, i laget där och sådär. Så
men nu är Jakob Nilsson, jag måste ändå säga att de får en profil. Det är ganska elak Jakob faktiskt på isen. Han är lite så här foppavrång på isen, kan jag tycka. Och ibland så spelar väl sinnet över där. Jag minns ju de här klassiska matcherna mellan Leksand och Mora i kvalet 2017. Då var ju han en en jätte de här matcherna. Han drog ju på sig någon matchstraff där, vet jag, och retade ju upp läxingarna. Det var ju många i det här Mora-laget som gjorde det. Men de får en ledare till laget som älskar att vinna, kan göra nästan vad som helst för att vinna. Kanske lite Bromé över han, kan man säga det eller?
Ja, han har attityd. Han spelar med attityd. Absolut. Och det är ju, det behövs ju också. Det gillar vi. Så att, han är en intressant kombination, tycker jag. Ganska småelak och skicklig. Och så där. Jag tycker inte riktigt att han fick... Vi hann ju inte se vad han kunde leverera på SHL-is. Därför blir han ju väldigt intressant att få se det nu. Då. För det kändes som att den första säsongen var väldigt lovande och kunde bli ytterligare ännu bättre året efter. Nu var det ju två säsonger där borta istället då, med ganska begränsat med poäng och så.
Men fasta han skulle han stanna till Sverige och gå till där, typ Örebro liksom?
Jag tycker i och med att hans tränare Colleton då hamnar i Chicagos organisation där och han vill att han ska komma över. Jag tror man klart man kan alltid diskutera om ett år till hade varit bra för honom. Han har ändå spelat mycket med Tre Kronor den säsongen och jag tror att tränar
9 matcher, måste varit med 3 turneringar.
Ja,
kanske.
Ja, han måste ha gjort det. Och nej, men just det att hans tränare i Mora då ville ha över honom och trodde mycket på honom. Så det är ju också en signal. Colletons hockeyöga tycker jag väl är odiskutabelt. Och det är klart att han såg att det kan bli en spelare för NHL. Det blev inte det. Bara det säger ju också att det vi ser också stämmer bra in på att det är en spelare som har väldigt hög potential.
Jag tror Färjestad har ganska bra koll på honom. Assisterande tränare Geon Dahlgren slogs ju ut av Mora och Jakob Nilsson. Vi har Popovic, så hade han i Tre Kronor. Där, så att de har nog ganska, de vet nog vad de får ganska bra till bordet där.
Sen vet jag också att Färjestad är jäkligt sugen på Anton Vedin där, Timros, för detta Timrofåren.
Ja, som, de ska liksom plocka ihop de här NHL rejects på något sätt liksom då, i rätt ålder. Då.
Ja, jo, men de vill ju fylla luckorna efter Linus Johansson och Marcus Nilsson med den typen av spelare där. Och för mig är ju han en ännu mer spännande spelare, måste jag säga. Och får de in Anton Vedin också, så har de en forwardköpställning som jag skulle vilja påstå är fullt i klass med den de hade förra säsongen.
Nej, men vad bra, vi har börjat närma oss en timme. Är det något mer som du vill prata om? Det låter som Dr. Phil här eller någon amatörpsykolog. Är det något mer som du vill lätta från ditt hjärta så att du känner dig liksom nöjd och lycklig när du lämnar poddrummet?
Nej, men vad skulle det vara? Har vi haft några spännande värvningar?
Vad skulle du komma med tiden det? Då? Ska du släppa den bomben?
Nej, jag ska väl försöka och jobba på så gott det går, tänkte jag försöka. Kanske jobba några dagar i juni också här. Det har vi inte gjort tidigare, så det tänkte jag väl. Sen kanske det blir lite mer utspritt. Det kanske blir lite längre jobb, men lite mera, inte fullt lika många dagar varje vecka. Det är väl det som det blir lite annorlunda nu på det sättet. Men ingenting bestämt i övrigt där.
Vi avrundar. Vi valde ju att inte ha ett helt ämne om det. Men Björn Hellqvist. Vad tar han vägen? Vad händer?
Det var inget björnfritt program den här gången heller alltså. Den där är ju, jag har ju sagt tidigare att det mesta talar för att det kommer att bli Leksand. Och jag får väl stå fast vid det. Sen finns det alltid något undantag, som jag sa i tidigare program, som bryter den här regeln mot vad vi största sannolikheten är att det blir. Så att, jag har förstått i alla fall att Modo kommer inte att lägga sig platt, om vi säger så, i förhandlingarna när det gäller vilken ersättning de ska ha för Hellqvist. Och då blir det ju ett rövarspel om det där. Vem som är beredd att stå på sig längst och hur hårt är Leksand beredd att gå in i det här. Och det kan nog bli en ganska svårförhandlad situation. Det tror jag.
Jag hörde att det var någon i styrelsen i Modo som ville att han skulle upp till Övik. Alltså Björn skulle få gå upp till Övik, så skulle han få gå på stora Centrumgatan där, vad den nu kan heta, avenyn, eller Öviks aveny typ liksom. Och så skulle han få gå in i affärerna och alla möten skulle han få be om ursäkt ungefär. Då. Så att det finns någon del i styrelsen i Modo, och det är de som har makten över Modo, som tycker att Björn ska få sota för det.
Att han ska göra det för att få lämna då? Eller för
för att liksom, då har han liksom på något sätt bett om ursäkt för sitt beteende.
Jag tror att det kan bli svårt att liksom få de kraven igenom det.
Det är ju en signal hur uppretade de är.
Ja, absolut.
Det kan
absolut
vara svårt att förhandla med en uppretad tiger på andra sidan bordet.
Ja, absolut. Absolut. Och det kan ju också skapa en väldigt kraft liksom, runt föreningen där, och att man kommit sig samman och samman så som grupp, och där man liksom, kanske folk är beredda att gå in och med mer pengar om man liksom sätter hårt mot hårt där och sådana saker, så att det kan bli en komplicerad situation. Man känner sig nog ganska trampad på där uppe i Övik, tror jag, och stolt moderöv ska man inte hålla på och
bråka med.
Nej, precis. Det finns väl förståelse för det.
Fortsättning följer i Hellqvistgate och fortsättning följer från Hockeystudion. Tack för att ni lyssnade på oss idag, och vi hörs om några dagar igen. Sköt om er där ute.